Podplay.
Det är dags för snutsnack. Ja, podden där jag, Hasse Brontén, pratar med poliser. Men jag har inte bara pratat med poliser genom alla avsnitt, utan det har ju varit pensionerade sådana aspiranter och mycket, mycket mera. Men idag är min gäst polis. Han heter Fredrik. Han finns nere i Helsingborg. Och vi får höra lite om varför han blev polis, hur han halkade in på någonting som inte var planerat och lite kring vad han gör idag också. Rosengård, lite kravaller, hur kändes det? Ja, alldeles strax så kommer Fredrik berätta. Vill du bli Patreon så går du in på patreon.com/snutsnack. Där får du ta del av en massa bonusmaterial. Inte bara Fredrik utan de flesta mina gäster faktiskt. Där vi pratar vidare högt och lågt om både det ena och det andra. Annars syns vi på Facebook och Instagram. Var försiktig där ute. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssning.
1310 kom. 1310
Fredrik, välkommen till podden.
Stort tack.
Ja, jag vet att du sitter på lite mer på sydligare breddgrader som man säger.
Ja, lite närmare kontinenten är det väl i alla fall. jag jobbar i Helsingborg, region syd, så att och har gjort i princip, ja, har gjort det sen jag blev färdig på skolan.
Ja, men Helsingborg är
det är väldigt bra.
Fin stad.
Ja. Lite knackig på att spela fotboll just för tillfället. Annars är det väl, har jag inte så mycket att klaga på.
Ja, nej. De har sett bättre dagar där. Det får man nog lov att säga. Riktigt risigt.
Mm, så är det.
Kanske till och med blir en annan liga nästa år.
Det finns väl vissa farhågor för det just nu, ja.
Ja, nej, men jag ska inte plåga dig med frågor mer om Helsingborgs fotbollslag, för det finns säkert roligare saker där nere. Men sundets pärla, man kan gå ner, man ser folk i badrock går över gatan och hoppar i dricka, det är inte fel.
Nej, där är ju en strandpromenad av internationellt mått, får man väl ändå säga. Faktiskt, så att ja, det har de lyckats med faktiskt, det får man ju säga.
Verkligen, är du uppvuxen i krokarna där eller?
Nej, inte riktigt. Jag kommer ju från Gurkburkens hemstad Halmstad. Så att lite längre norrut, men fortfarande längs havet och på västkusten. Ja. Men ja, flyttade därifrån vid, vad kan jag vara, 22 års åldern. Sen så spelade jag handboll lite nere i Trelleborg och sen så blev det polisutbildning efter det och sen lurade min lilla syster mig till Helsingborg, så att på den vägen.
Det var lillesyr då?
Ja.
Ja, det är verkligen handbollens mecka lite också, södra liksom delarna av Sverige. Mycket, mycket handboll.
Ja, jo, det får man väl säga. Både Lund och Ystad är ju riktiga handbollsmetropoler och sen så försöker ju både Malmö och Helsingborg hänga med i den svängen, så att ja, det har blivit ganska mycket handboll genom åren.
Men som 22-åring då, bytte stad där. När sökte du till polisutbildningen då?
Jag får ju nästan, jag brukar säga det, att jag brukar nästan få skämmas för det där. När man hör kollegor som gick och drömde om att få bli polis och sökte och kom in på 7, 8, 9, 10 försöket. Jag skulle bli lärare, var tanken. Så att jag har en halv lärarutbildning i bagaget. Men sen var det lite omständigheter som gjorde att jag gick utan arbete en period. Och då var där en annons i, ja, det måste ju vara Trelleborgs Allehanda, om att nu var det dags att söka till polisutbildningen.
Just det.
Och sen var det väl lite omständigheter ytterligare där runt omkring, att optiken som låg i samma hus som jag bodde hade en återbudstid så man kunde kolla sin syn, och sen så upptäckte jag att det fanns ett badhus i Trelleborg där man kunde göra det här livrädda testet man skulle ha gjort, och sen så fanns det ju postkontor på den tiden. Jag känner ju inte mina kollegor som kommer i dagsläget till vad det är för något, men så jag lämnade in min ansökan och fick den poststämplad för att den då skulle räknas. Det var precis på håret där.
Ja, just det.
Nej, och sen kom jag faktiskt då in på första försöket. Och det passade. Jag kom in på ett januariintag då. Det passade ganska illa. Jag hade ett handbollskontrakt där nere i Trelleborg som gjorde att jag hade lite svårt att lämna. Så jag lyckades med konststycket få uppskov en termin också på den här platsen. Så att, ja, det var mycket omständigheter och en del lyckliga sådana som tog mig in på den här banan.
Men det var ändå så att du, när du såg den här annonsen, att liksom, men det här kanske är roligare än lärare, eller hur resonerade
Ja, jag är ju född och uppvuxen i en polisfamilj. Min pappa är pensionerad polis.
du?
Min lilla syster gick på polisutbildningen vid den här tidpunkten. Min farfar var polis en gång i tiden i Danmark. Han
Oj.
flydde därifrån under kriget. Så att det fanns väl. Sen var å andra sidan min mamma en pensionerad lärare, så att det var väl, jag var inte mer fantasifull än så helt enkelt, att äpplet föll nära trädet, men det fanns ju två träd. Så att,
Morsan var glad ett tag där, men tills du bytte läraryrket mot något annat.
ja, hon var väl ganska van efter att ha levt hela livet med en polis där, så att jag tror hon har väl varit lite trött på en del familjemiddagar när det har varit så mycket snack om yrkesrelaterade frågor möjligtvis.
Ja, jag fattar. Min pappa var ju också polis. Vad tänkte du om det där när du var liten då? För många frågade ju mig också, ska jag inte bli polis som pappa? Men det ville jag faktiskt inte bli. Men det blev ju så ändå. Men fick du också de frågorna?
Ja, alltså, jag vet, alltså jag hade väl egentligen, jag kan inte minnas att jag hade någon sån här riktig dröm om att bli polis. Man skulle väl bli läkare och doktor och sen skulle jag bli civilingenjör någon del i livet där när man var lite förvirrad och så här. Sen var det väl, det är ju lite speciellt att växa upp med en förälder som är polis. Och det fanns ju en tid i livet när det liksom alla tyckte det var skithäftigt, och sen så fanns det ju en tid i livet när man gick i slutet av mellanstadiet kanske och högstadieeleverna hade haft med pappa att göra arbetsrelaterat och inte var så nöjda liksom.
Ja, just det.
Och det där, det är väl någonting jag har med sig. Jag har en son nu som är 13, och det märks ju att från att det har varit liksom en grej som har varit skithäftig hos kompisarna till att vissa nu tittar på en med helt andra ögon. Så att det händer ju någonting där, från att alla barn vinkar glatt till att vissa räcker fingret åt dem istället. Liksom.
Ja, jo, men det stämmer nog. Men vilket år var det du gick skolan då?
Jag började 2004 och tog examen juni 06 och blev anställd december 06.
Just det. Men då gick du inte på Sörentorp?
Nej, jag gick ju på det som väl får anses vara den enda riktiga polisutbildningen nu då, i Växjö.
Ja, i Växjö.
Nej, men det var ju en fantastisk tid på det viset det här halvårets uppskov gav ju mig möjlighet att stå i lite bostadskö och sånt, så jag fick en lägenhet på campus och så här. Så att man kunde ju sitta hemma, och sen gick man 5 minuter innan nästa föreläsning började så knatar man ner till föreläsningssalen där på. Så att det var 2 väldigt bra år i Växjö, måste jag säga.
Det lät ju som ett bra upplägg, måste jag säga. Hade du några tankar om vad du ville göra när du var färdig?
Nej, inte så där. Det kan jag inte påstå. Jag har väl, nej, inte, jag har väl inte haft några sådana här drömmar om att göra något sånt där superhäftigt och jobba i insatsstyrka eller flyga helikopter eller något sånt, utan nej, jag har trivts ganska bra med grunduppdraget i sig liksom, så att ja.
Och blev du anställd då när du kom ut på IGV, antar
Ja, då blev jag ju placerad i Helsingborg.
jag?
Och då hette det ju närpolisområde på
Just det.
den tiden. Och kom ju ut precis när man höll på och skulle omorganisera det här med ingripande verksamhet och dåvarande Näpo. Så att på den tiden så utgick alla ingripande poliser i hela vårt polisområde från Helsingborg. Men efter den här förändringen så skulle det då utgå IGV-patruller från respektive lokalpolismål eller då respektive Näpo på den tiden. Så det var fyra olika orter. Och det där blev ju ett, ja, det blev en lite speciell tid direkt. För det var, som det väl ofta är inom polismyndigheten, ganska, ja, ganska gnälligt och lite så. Det är ju ganska konservativt och det är många som man vet vad man har men inte riktigt vad man får.
Nej, precis.
Så att, ja, det var en lite speciell tid att komma ut i. För det var en period med ett ganska starkt missnöje som jag tror påverkade ganska många kollegor i deras liksom, ja, mående helt enkelt. Så att det var kanske också där någonstans det såddes ett litet frö för det som sen skulle bli ett ganska många år som fackligt engagerad. För jag tröttnade väl till slut och sa att vi kan inte sitta här och gnälla, utan ska vi göra någonting så får vi försöka sätta saker och ting på pränt. Och det där blev väl en skrivelse. Jag vet, jag tror faktiskt den finns någonstans i min dator, och jag hittade den för ett antal år sedan och jag öppnade den och så började läsa och så tänkte jag, Fredrik, du hade jobbat i 7-8 månader när detta skrevs. Och så, nej, jag skämdes så jag höll på. Men ja, engagemanget var det inget fel på i alla fall. Det
det var väl så. Men jag tänker när man kommer ut så där många, och jag var väl så också, man står ju liksom och trampar i dörröppningen och vill ut och beivra liksom de brott som just nu försiggår i staden. Hur var den känslan att komma ut och vara ny och liksom ändå ha brickan och vilja liksom ingripa mycket? Hade du den feelingen eller?
Jo, men det var väl klart. Vi var väl en ganska stor kull som hade kommit till området. Jag tror vi var 24 stycken. Så att det var väl en av de största man hade haft på ganska många år. Det var ju mycket, alltså rätt mycket snack om det, att vi var många så här, va. Men jag tycker vi tog som hand ganska väl faktiskt. Alltså det var... Jag hade en väldigt duktig och engagerad handledare och ja, det här. Så att det blev väl en bra första tid. Rätt så förhållandevis tidigt så hamnar man ju ändå i patrull med de som hade gått skolan samtidigt. Och då tvingades man ju i viss mån också att liksom, kunde man inte bara åka med utan fick ju faktiskt fatta lite beslut också.
Ja, just det. Så det blir två så här, riktigt unga konstaplar som är ute och fattar de besluten.
Ja. Ja, men precis. Jag har ett sånt minne om när vi åkte ner till Center Syd, heter det, ligger Löddeköping, som då inte ens i vårt polisområde, där man en väktare hade gripit någon för, ja, då var det snatteri, numera då ringa stöld, och det visade sig att han, ja, jag tror han hade baltiskt ursprung och hade ingen ID-handling. Efter lite så om och men så tittar vi på varandra, jag och den här kollegan, och så konstaterar vi att fan, vi måste ju nog gripa honom här nu då ju. Och sen så, i och med att vi var ett annat polisområde, så kunde vi inte köra till Helsingborg utan fick ju glatt köra in honom till Lund och så här. Så att, ja, det var, fick man visa att man kunde reda ut det också.
Kunde lagstiftningen. Men det är ju också så för er som lyssnar som inte är polisen, om man står stransat två unga kollegor, så finns det oftast tid kanske att ringa ett vakthavande befäl eller ett yttre befäl, och kanske om det är något lite knivigare case sådär.
Ja, men absolut. Jo, men det är väl en... Det stödet finns ju för det mesta skulle jag säga. Så att, det är inte helt luftlandsatt.
I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.
Men den här, du berättade att du skriver det här, den här skrivelsen eller PM:et eller vad det var där efter 7-8 månader. Var det om verksamheten i stort och hur man skulle fungera? Eller?
Ja, men det var ju lite så rent organisatoriskt och så här. Va? Och det är som sagt, man ville mycket och det här. Men som sagt, min främsta drivkraft var väl just det där. Att det kändes som att det var väldigt mycket fokus på liksom sitta och gnälla vid fikabordet och väldigt lite som blev konstruktivt till någon reda. Mm. Så att sen som sagt, när jag läste det idag så känner jag väl att jag kunde väl kunde kanske suttit på fingrarna en stund till, men ja.
Men du berättar ändå att det kanske var liksom ett frö på något sätt till ett senare engagemang som då blev inom polisfacket och sådär. Hur kom du in på det egentligen? Hade du haft några tankar om det innan att du kanske skulle engagera dig i polisförbundet eller något sånt där?
Nej, det var väl ingenting jag hade gått och tänkt på så. Jag var ju medlem sedan jag gick på skolan. Då löste man något medlemskap där för hela utbildningstiden och så. Så att jag har ju varit medlem i polisförbundet sedan den dagen. Liksom. Men jag, minnesbilderna går isär lite. Jag vill hävda att det var en äldre kvinnlig kollega som kom till mig en dag och frågade om jag kunde tänka mig att ta mig an ett uppdrag i den lokala fackstyrelsen där då. Vi har pratat lite om det. Hon ville inte riktigt kännas vid att det var så. Men jag tycker ändå att det gör historien ganska bra att det var så. Så att, på den vägen var det väl. Så att jag gick väl i princip direkt in i den här styrelsen då på motsvarande då närpolis, LPO eller förbundsområde som man då säger inom polisförbundet.
Mm.
Och satt med den styrelsen fram till och med nu i januari 2022. Så att det blev ganska många år med det uppdraget.
Men hur länge var du ute och jobbade innan du klev in till det uppdraget?
Jag hade ju ett heltidsuppdrag under 9 år som tog slut 2022. Så att då får man ju jobba med sin matematik. Så att någonstans 2013 påbörjade väl det på heltid.
Och vad sa du, 06 vart du anställd? Var
ja,
det
så?
Ja. Ja, men då var du ute, då hann du vara ute ett tag ändå.
Ja, sen så har jag hunnit med. Jag jobbade drygt 15 månader som familjevåldsutredare hette det ju då, numera bort i nära relation. Och det var ju många som sa till mig redan då att du kommer aldrig komma ut igen, Fredrik. Och lagom till jag skulle komma ut igen så blev där, så skulle man kommendera personal till ledningscentralen i Malmö. Jag insåg väl någonstans att jag hade haft lite tankar på det redan innan. Och att förutsättningarna var ändå ganska goda fick man ju då pendla ner till Malmö. Men i och med att jag kommenderades så fick ju tillhandahålla arbetsgivaren en bil och lite sånt här.
Mm.
Så att sen så var jag där nere i 1,5 år. Och fick ju då fortsatt höra att du kommer aldrig komma ut igen.
Men sen, är det inte lite så? Är inte det en liten sanning, många som går in och blir kvar länge inom facket, att det går ju liksom, man skämtar ju mycket inom polisen, skämtar man till exempel om trafikpoliser, man skämtar om hundförare, men det gör man ju även om folk som jobbar mycket fackligt också.
Jo, men men det är väl klart, och ska man vara liksom allvarlig i detta, så var han som var ordförande när jag påbörjade mitt styrelseuppdrag. Han satt väl som ordförande i 10 år.
Mm.
Och när jag tittade på det och tänkte på den tiden så tänkte jag, gud vad länge. Och då fanns det också en tanke hos mig själv att jag ville inte bli den där fackliga liksom gubben som satt där på sitt kontor. Men sen så tickade ju tiden på. Sen inser man att efter 9 år så har det kommit 18 kullar nya poliser som aldrig har sett mig egentligen, knappt i någon uniform, utan bara med någon skrivbok i handen på väg från ett möte till ett annat. Liksom.
Mm.
Så att det finns väl, jag skulle väl egentligen aldrig erkänna det, men en liten gnutta prestige i att faktiskt nu då var tillbaka och jobba yttre tjänst igen.
Mm.
För mig, Det känns viktigt för mig själv, men det känns också lite som en sån att det går faktiskt att göra någonting annat, komma tillbaka. Och det, ja. Så att,
Ja, men det är bra. Jag lyfter på hatten för det, för att det är många, tycker jag, som i alla fall, jag hade ju, från och med att jag började till att jag i alla fall slutade, var ju 20 år, så var det ju vissa som de satt kvar på den posten liksom.
Ja, sen retas mina gamla fackkollegor med mig och säger att jag knappt har sett insidan av en polisbil så här, men det får man bjuda på.
Ja, det får man göra. Men du var väl på IGV där då några år, och jag kan tänka mig att, ja. Jag brukar alltid fråga om det här minnet som, och anar att det, ja, nu är jag ju fördomsfull såklart, men det är man väl alltid lite tillags, men det kanske inte är från facktiden, utan det kanske är från när du var ute och jobba.
Ja, det finns där ju absolut. Jag har väl jag är ju SPT-utbildad och blev det, och inom ramen för det så har jag ju kunnat jobba en del ute även under de här 9 åren där jag varit heltidsfacklig, så att säga, har jag kunnat. Så att ska jag ta något sånt, så dels så jobbade jag ju då under påskupploppen här.
Ja, du gjorde det.
2022, men dessförinnan så jobbade jag även i samband med de kravaller och upplopp som var på Rosengård. Första gången egentligen Paludan då skulle komma till Malmö och bränna Koran. Och det var väl ytterligare, vad kan det, är det 2 år sedan nu va?
Ja, det kan stämma.
Så att de, det är väl, och framförallt första gången där var ju väldigt, väldigt speciellt på det viset. Att det var väl första gången man verkligen fick uppleva den typen av liksom upplopp och kravaller på det viset liksom, och att vi så tydligt blev motståndaren liksom. Man är ju ändå van vid att jobba både på fotbollsmatcher och demonstrationer, och liksom det här att hålla isär kanske 2 olika grupper, det är man ju ändå liksom så här, men här blev det ju så att vi blev motståndaren liksom.
Just det, jag fattar.
Och det var ju, ja, jag tror det var en fredag vi åkte ner, och det var väldigt lugnt. Paludan fick ju aldrig komma in i landet, och där var några stycken på Stortorget i Malmö, men det liksom gick lugnt tillväga så här. Så att det slutade med att vi satt ju i bussen utanför någon Max-restaurang där och liksom kände att ja, alltså det här gick ju alldeles utmärkt. Vi började diskutera vad man skulle äta till middag ikväll, och det pratades lite om rött vin och vitt vin, och det var det ena och det andra, va? När det plötsligt då sprakade till liksom i radion, och sen så, ja, det var ju liksom poliser vi inte ens visst jobbade, för då var det ju liksom lokala områdespoliser från Rosengård som meddelade att nu började samlas folk här i en korsning, och de spärrar av trafiken och så här. Så tänkte man, oj, jaha, vad fasen är detta liksom? Nej, och sen så blev det ju i princip att, ja, i slutändan fick vi ju, ja, vi jobbade ju ett arbetspass till där sen. Så vi slutade väl vid 5:30 på morgonen sen.
Men vad var det de då? För han var inte där, och det var ingen som stod liksom och brände någon koran eller någonting. Man var bara allmänt upprörd för att det eventuellt skulle hända, eller?
Nej, men det hade ju varit då några andra på Rosengård och bränt en koran och sen då filmat det naturligtvis. Det är ju den nya tidevarvets stora tjusning. Så att det började spridas i sociala medier, och det var väl, ja, men det blev väl liksom någonstans den tändande gnistan där då. Och sen så fick man ju då se det här agerandet som gick. Det blev ju verkligen en upprepning här i samband med påskravallerna i år, va? Men hur man liksom driver på för att någonstans tvinga oss att agera till slut, va? För det började ju med att man, ja, man störde trafiken, och det var vi väl beredda att låta dem göra. Så att det var väl så här, men då ser vi till att dirigera om trafiken och lösa det på ett så smidigt sätt som möjligt. Och så märkte man ju då att då får vi inte effekt på det. Då börjar man släpa ut massa bråte i den här korsningen, och då var det väl ändå så där att ja, det kan väl funka liksom, va? Men sen till slut då så tände man ju liksom eld på allt det där. Man jagade iväg de här områdespoliserna och sen till slut så var man ju i en situation där vi helt enkelt var tvungna att ingripa. Och då hade man ju liksom laddat upp med sten och annat. Ja, det var jag körde den dagen, så att det var ju en mycket surrealistisk upplevelse det här när liksom de första gatstenarna slår rakt i den där vindrutan och så tänker man, fan, håller den verkligen för detta? Men ja, det gjorde den, men bussen såg ut som ett jävla härke rent ut sagt dagen efter, så det var.
Men jag tänker på den här kända, du berättade om många poliser har väl varit på det, de andra uppgifterna du beskriver, att liksom hålla isär kanske ena demonstranter från den andra, och nästa gång så är det tvärtom, de andra demonstrerar, de andra kastar, så försöker man hålla dem isär och så försöker man liksom spärra av gator som inte ska få kontakt och så att det inte ska uppstå liksom våld mellan de här två enheterna liksom. Men när du fick den här känslan att du eller ni så att säga polisen var en av de här enheterna av två då, var det en speciell upplevelse att känna liksom, nu är de verkligen bara emot oss liksom?
Jo, men så var det ju. Att det blev ju en utsatthet på ett sätt som ja, jag hade nog egentligen aldrig upplevt det på det viset innan i alla fall.
Nej.
Sen är ju de här upploppssituationerna, de är ju väldigt, väldigt speciella, för de är ju också, när man ser det på TV så kan det ju tycka som liksom att det är att hela områden liksom, att det är någonstans liksom i princip fria kriget, va? Men i själva verket så är ju ofta själva konfrontationerna ju väldigt koncentrerade till enskilda platser, och så blev det ju den natten också, att det slutade med att vi liksom höll en korsning i syfte att så att säga stoppa de här från att ta sig längre in mot centrala Malmö liksom. Och då blir ju det också, det blir ju stora liksom publikgrejer. Det här är väldigt, väldigt mycket människor. Och det såg jag då och det såg jag nu i påskas också. Att det samlas ju väldigt mycket människor som så att säga bara är där för att titta. Och det är också väldigt, väldigt speciellt att du ena stunden så är det någon som kastar sten mot dig och du försöker liksom ingripa och så här, va. Och sen i nästa stund så står du mitt framför någon som liksom är där för att det är lite spännande. Och du ska någonstans kunna klara av att växla i ditt bemötande och ditt agerande och så här, va. Så att, nej, det gör väl att man blir ju naturligtvis väldigt så här, men man kan inte bara gå hem liksom. För om ni inte är här så blir det förmodligen mindre intressant även för de som håller på och angriper oss. För det är klart så att uppmärksamheten är ju en stor del av grejen.
Ja, precis. Så jag tänker ju på bara att folk ska försöka passera en trafikolycksplats som kanske inte ens är speciellt. Det kanske inte har hänt så mycket, några som bara har krockat i varandra. Det stannar ju upp, folk ska både stanna och bromsa in och filma. Och då ska man inte tala om att kasta sten på polisen. Det måste ju vara väldigt spännande då för sådana personer liksom att.
Ja, men precis, precis. Nej, så att
Men det känns också som att det är någon brist i. Jag menar, vi får i alla fall, vi ska inte säga, men jag kommer ihåg själv när man dels när man gick i grundskolan så lärde man sig klart när man gick under polisutbildningen så att säga, men vad polisens roll är och sådär. Det är inte så att svensk polis kommer liksom anfalla dig om du står på en plats och inte gör någonting, men börjar du kasta sten så kommer det hända saker såklart.
Ja.
Det är det här liksom att man har valt, man väljer den här fienden som ju är en falsk fiende på något sätt, för polisen är ju inte din fiende i det här läget.
Nej, men precis. Och det visar väl någonstans att jag vet att det är många, mötte många boende på Rosengård som sa att de som är här och slåss, de bor ju inte ens här. Va? Och jag är nog beredd att köpa det till stora delar, att när sånt här väl händer och det väl eskalerar så har det ju också en tendens att dra till sig människor, och framförallt män, unga män, som ju någonstans ser ett ja, om vi inte ska säga glädje så spänning i att liksom vara med i detta, va.
Mm.
Och då tror jag kanske också att den här tändande gnistan i slutändan är ganska orelevant, utan det är liksom själva händelsen i sig som är det viktiga. Så att, nej, det där är, det är lite speciellt, det är också ju, det måste man ju säga. Och sen är det väl så här att det är väl en tanke som har slagit mig nu efter, bland annat efter påskupploppen, att det som då har kommit att benämnas som social oro, det är väl en del utav liksom det här SPT-uppdraget som vi kanske inte riktigt i mina ögon har en tydlig plan för hur vi ska liksom, hur vi ska göra. För när vi jobbar på en fotbollsmatch så har vi två supportrar till två olika lag. Vi vet att de ska, vi vet när de ska vara där, vi vet när de ska gå därifrån.
Mm.
Och då blir det väl, uppdraget är väldigt tydligt. Håll isär de här, och som du var inne på här, stäng av gatorna där, hjälp dem det, alltså underlätta i det läget och så här va. Samma sak kanske med demonstrationer, att vi har någon här, de har sökt och fått sitt tillstånd, de är prioriterade, sen har vi kanske en icke-tillståndsgiven motdemonstration, men då får den liksom vara lite där och någonstans ska vi vara lite mitt emellan. Va? Men problemet då med de här, när det blir den här typen av social oro, det kastar sten och liksom, där vi är den tydliga motståndaren, det är ju liksom, ja, men vad är det vi ska uppnå med vårt arbete?
För att,
och det är ju någonstans där, nu kommer ju liksom, det kommer ju som ett brev på posten med önskemål om allsköns extra hjälpmedel. Det var vattenkanoner och det var gummikulor och det var en det ena, en det andra. Va?
Mm.
Men någonstans så i slutändan handlade det bara om att ha, i mina ögon så handlade det många gånger bara om att ha längre uthållighet än de vi så att säga i det här fallet jobbar emot. För att det här pågår så länge de vill orka. När de inte vill orka längre så avtar det. Och sen så är det så en dag, två dagar eller nätter framförallt, och sen så dör det liksom ut.
Mm.
Men det, ja, ibland så känns det som att vi hade behövt att utveckla vårt så att säga, arbetskoncept med den här typen av händelser för att liksom vara lite tydliga med vad är det vi ska uppnå. Liksom. För att det är ju väldigt svårt att fånga in de här individerna. Det är inte så att vi griper stora mängder killar och kör iväg dem någonstans, utan det blir liksom en sån här katt och råtta-lek
som
pågår under ganska många timmar och i vissa fall och flera nätter i sträck.
Ja, det där, precis, jag hade en gäst som var med i de här kravallerna under i påskas här, det var ju precis så det var. Sen han berättade, de var ju oerhört pressade i Örebro, då var de ju nästan omringade, det är klart, då vill man väl ha all tänkbar utrustning.
Jo, men precis.
Men,
vi hade väl det. Ja, det ska man vara tydlig med. Vi hade ju inte alls den utsatta situationen som jag upplevde att man hade i både Linköping, Norrköping och Örebro. Utan vi var ju ändå efter omständigheterna väl bemannade och med rätt utbildning, rätt utrustning och rätt erfarenhet, tycker jag. Liksom. Det är väl tre sådana käpphästar som jag haft med mig sedan jag hade ett huvudskyddsombudsuppdrag, liksom, att uppfyller man de tre sen så kommer det ändå finnas situationer som vi så att säga inte rår över, va? Men är man för lite personal med fel utrustning och kanske inte rätt utbildning och erfarenhet, då riskerar det ju att gå illa. Så att det vi utsattes för var ju inte alls i närheten av det som jag har fått berättas för mig att man ställde sig inför då uppe bland annat i Örebro.
Jag fick en fråga idag av en kompis på förmiddagen. Men när du var polis, hur blev du bemött ut? Och så jag kommer knappt ihåg nu, men det var ju, folk var ju både trevliga och mopsiga. Och ibland reagerar man på att de ungdomarna var liksom rätt kaxiga och sådär. Sen har väl det blivit värre och värre. Och sen fick jag tillskickat mig. Ibland glömmer man bort liksom tidens tand så där, hur mycket den har gnagt ner. Men jag fick ett klipp av en lyssnare skickad från det gamla Trafikmagasinet med så Ingmar Perstad eller vad han hette på den tiden.
Ja.
Då var det var ett klipp om så här trimmade mopeder. Och att då programledaren var noga med att föräldrarna liksom ska gå ut i garaget och liksom De visade en bild på en cylinder som var normalstor och en trimmad cylinder. Och liksom ha koll på så att de inte trimmar de här mopederna, för då är de ju en motorcykel. Jag log under hela det där inslaget. Man tänker på idag att liksom, ja, man pratar trimmade mopeder. Liksom, visst, det för sig kommer ju, och det är säkert poliser som ingriper kring det. Men det är verkligen inte en känsla, inte som någon brottslighet som ligger på högst upp på dagordningen liksom.
Nej.
För jag tänkte i de här kravallerna ibland så var det mycket snack om att det var unga människor. Det var ibland liksom till och med mammor med barnvagn som hystade iväg någon sten där i Rinkeby eller Örebro eller vad det var. Och vi ser saker som vi inte såg för 20 år sedan liksom.
Nej, men det, alltså, det är väl klart att det finns skillnader, och det finns väl flera skäl till det, tror jag. Menar, och någonstans så vore det väl underligt om samhället i övrigt utvecklas, men brottsligheten ser precis likadan ut. Liksom. Det hade ju inte heller... Sen så visste jag... det är väl inget snack om att den polisiära arbetsmiljön har blivit tuffare.
Men märker du det bara på den tiden? Jag tänker, jobbade fackligt 9 år, nu är du tillbaks... kan du märka skillnad på liksom klimatet på något sätt bara på den tiden?
Alltså, både ja och nej väl egentligen faktiskt. För å ena sidan så tror jag väl att det går ju inte att blunda för det som, jag menar, Polisförbundet har ju genomfört medlemsenkäter, och man kan ju konstatera att både den, så att säga, utsattheten och den upplevda utsattheten har ökat. Sen samtidigt så ser jag väl fortfarande så att jag tror ju någonstans på att vi som poliser också har en möjlighet väldigt ofta att faktiskt styra situationerna och de, alltså även i viss mån styra dem vi faktiskt, så att säga, jobbar emot eller ingriper mot. Och på det viset så hamnar man väl i, olika poliser hamnar väl i de här situationerna i väldigt olika omfattning, och för min egen del har jag väl kommit relativt lindrigt undan. Sen kanske det är liksom, jag har full respekt för att det kanske är mer tur än skicklighet i vissa situationer, ska man vara ödmjuk inför det liksom, va? Men sen tror jag väl någonstans att det är ju en sak det här. Jag hade egentligen ett ganska enkelt avvisande. Det var en yngre man som blev utslängd från en krog, och sen så stod han kvar och tjafsade med ordningsvakterna, och så skulle vi avvisa honom från platsen, och han blev både arg och irriterad, och han tyckte att jag hade dratt i hans tröja vid något tillfälle och så här, va. Och ja, det blir ju liksom en stämning som inte är särskilt liksom trevlig, den bemärkelsen, och han vill veta vad jag heter och han ska ta bild på mig och så här, va. Och det är väl klart att det är ju en ganska i grunden otrevlig liksom situation och otrevlig stämning. Men sen är det väl också så att även om han då hade en bakgrund som liksom, där han var relativt välkänd utav oss, så att säga, så ska han också vakna på söndag morgon lite trött efter att ha varit ute och härjat på kvällen, och sen fortsatt känna så här, fan, han den där Fredrik, den jävla, alltså, och det är ju än så länge, måste man väl ändå säga, förhållandevis sällsynt det här att man ändå liksom då i det skedet liksom söker upp eller försöker kontakta. Och jag menar, det är ju när det sker, där måste ju både man som enskild lyftare och myndigheten måste ju ha en tydlig plan för hur man ska, så att säga, ta hand om kollegor som utsätts för det. För det är ju då passerar man ju i min värld en väldigt, väldigt liksom tydlig gräns i att då har man ju, så att säga, gått för långt. Jag menar inte att det är okej att göra som man gjorde den kvällen, men det kan man väl någonstans kanske i vissa fall ha förståelse för, är väl egentligen kanske för snällt, men där och då i stridens hetta på något vis, va, Men att sen då, som sagt, vakna söndag morgon och tänka att honom ska jag nog försöka kontakta här. Ja, men då har det gått. Och så långt har jag aldrig råkat ut. Och det är jag ju naturligtvis både glad och tacksam för. Liksom. Mm. Men jag vet ju att det är kollegor som har gjort det. Och där blir väl... Alltså, jag har väl alltid varit mycket diskussioner i mitt fackliga uppdrag om det här med kåranda.
Mm.
Och det har ju fått en ganska, i ett medialt perspektiv, är det ju ganska negativt laddat.
Liksom, ja, absolut.
Mm. Poliser håller varandra om ryggen och det är det ena och det andra. Men jag har väl någonstans alltid försökt, jag vill inte på något vis förringa eller förneka den problematik som finns till det, men det finns också en väldigt, väldigt positiv och fin sida med det där, och det tycker jag märks vid den typen av händelser, att när kollegor hamnar i den typen av situationer, då finns det ett väldigt starkt internt stöd och folk är villiga liksom att ställa upp och hjälpa till liksom. Så att det finns väl någonting fint med det också.
Nej, men det är ju den här precis kårandan, medialt så håller jag med er om att då är det ju någonting negativt sådär, men det är ju någonting speciellt med att jobba som polis, därför att det finns ju vissa saker som man kan prata med kollegor om som bara de kan förstå. Alltså det är därför den här gemenskapen då, som ur min synvinkel när jag jobbade som polis, var väldigt, väldigt... Nej, men den var liksom väldigt fin många gånger och gjorde att man ville komma till jobbet. Det fanns väldigt liksom en kamratlig ton. Ibland var den också lite rå men hjärtlig. Man skämtade om någon hade liksom tappat en buse eller någonting sånt där, och någon fick betala tårtor och det fanns lite så interna regler. Men den var ju någonting som jag kan sakna nu när jag jobbar väldigt mycket själv.
Mm.
Som man kanske bara tar för givet när man jobbar som polis, att man har sina kollegor och man garvar och kul, men alla jobb har ju inte det där, den där andan liksom.
Nej, men så är det. Nej, men det du är väl inne på det, att trots att jag ändå har jobbat i många år så känns det ju fortfarande faktiskt roligt att gå till jobbet varje dag. Och det, den delen är ju en synnerligen viktig bit i det. Sen är det väl någonstans den här, men någonstans ändå spänningen är att du vet, när du jobbar i yttertjänst, du vet i princip aldrig vart det slutar. Liksom. Och tittar man då på den här första upploppet i Rosengård när jag åkte till jobbet på fredagen och sen kom hem, måndag morgon, måndag förmiddag tror jag. Så uppstår ju just det där att jag skulle ju bara jobba till klockan 9 på fredag kväll när jag kommer hem klockan 9 måndag morgon. Liksom. Nu var ju omständigheterna naturligtvis inte så, men det är väl någon... Det finns ju någonting med det också i det här yrket liksom, som väl fascinerar och som ändå skapar en spänning och någonting som ändå gör att det är kul att gå till jobbet varje dag.
Mm. Någonting som jag också kan sakna, vilket man inte gjorde varje dag, men det var ju faktiskt att man vissa dagar verkligen hjälpte människor. Alltså man kom hem och kände så här, men jag har hjälpt en medmänniska idag. Mm. Ibland med en liten sak och ibland med en kanske en jättestor sak som kunde ha varit till och med livsavgörande för vissa. Mm. Och det är ju någonting att få vara med om det, tyckte jag. Det var ju en ynnest liksom att faktiskt få bidra till och hjälpa människor. Det gör man inte lika mycket idag när man är frilansande komiker. Men det haltar sin tid. Nej, men det är någonting som jag tyckte var väldigt, för mig, någonting som gjorde mig glad. Liksom.
Nej, men det så är det väl. Det är väl alltså att jobba med människor är väl rent generellt så bjuder väl det på lite fler överraskningar än om du ska bygga en Volvo-bil på bandet och göra samma moment varje dag. Liksom. Sen är väl, jag var med på någon i något utbildningstillfälle och då var det någon som sa så att jag vill ju jobba med människor så att jag vill ju bli polis. Så sa jag, men hur tror du det är att jobba med människor som inte vill ha med dig att göra? Och det kan ju vara liksom det som kanske gör ändå polisuppdraget lite speciellt. Att visst, du jobbar ju med människor, men det är ju inte alltid de är så jävla positivt inställda till
Nej,
dig.
sant,
Sen
sant.
så visst, de, precis som du är inne på, de man faktiskt hjälper oss här, det är väl också någonting som man... Det finns ju väldigt, väldigt många ljusa minnen som man faktiskt kan få stoppa in i den där minnesbanken också. Det är inte bara gatstenar i vindrutor och annat sånt här elände. Liksom.
Jag tänkte jag skulle fråga dig, Fredrik, du som har jobbat fackligt. Jag har ju nämnt någon gång i podden att min första så här, initiala kontakt med facket var inte den bästa. Men varför tycker du att man som polis till exempel ska vara med i Polisförbundet?
Nej, men det är väl så här att jag minns när jag en gång började så var det väl, man sålde ju ofta in det med liksom, du får lite försäkringar och du kan köpa billiga biobiljetter och det var lite så här. Va? Men någonstans så har jag väl under de här åren kunnat konstatera att jag brukar säga att när du blir polis, när jag blev polis så fick jag se liksom samhällets baksida. Och när jag blev facklig inom polisen så fick jag ju se lite av myndighetens baksida. Och, man ska vara medveten om att det är förbaskat, tryggt och behagligt i mångt och mycket att vara statsanställd. Jag avundas inte människor som jobbar i olika branscher där liksom arbetstidsavtal och sånt här inte ens existerar, mer eller mindre. Men det är väl också så att polismyndigheten i vissa situationer är en ganska, ja, det är en ganska trögtänkt, i vissa fall direkt bakåtsträvande och ganska tjatig arbetsgivare. Och du kan i olika sammanhang hamna i situationer där du så att säga står relativt ensam. Och då är ju ett fackligt medlemskap, oavsett om det är då i Polisförbundet eller om du skulle mot förmodan och mot bättre vetande välja ett annat fackförbund. Men att du någonstans har någonstans att vända dig till. Och det är ju lite det jag har försökt att berätta för de som då... Jag försökte rekrytera när jag hade mitt uppdrag. Liksom att det här handlar ju om att du har någon som finns där för dig den dagen... det inte har gått som det ska riktigt kanske. Mm. Och det kan ju vara allt ifrån att du får din semester återkallad till att du kanske misstänks för brott och kallas på förhör och annat så här. Va? Mm. Och det är ju så att någon, det blir ju nu som en försäkring. Va? Och tyvärr är det väl allt för ofta så, precis som liksom, man vill ju gärna teckna den där försäkringen när huset redan har brunnit ner. Va? Så att, och sen så kan ju allt det andra vara liksom, det blir ju liksom gräddet på moset, va? Att du dessutom då kanske får en olycksfallsförsäkring och du kan köpa en billig biobiljett och sånt här. Det är ju liksom, det är ju bara lullullet runt omkring.
Mm.
Men jag tror och hoppas att jag under mina år i det här uppdraget faktiskt har så att säga kunnat hjälpa och stötta kollegor på ett sätt som de har sett ett värde i och som gör att man inser att den där medlemsavgiften som dras varje månad ändå faktiskt var ganska väl investerad. Liksom.
Mm. Men hur ser din målbild ut nu inför framtiden då? Vad ska du göra? Du har ju en bit kvar till pension trots allt.
Ja, jag får ju bita ihop några år till.
Men kommer du pensionera dig som polis? Som farsan?
Jag tror att det kommer bli så. Det har funnits stunder. Jag hade det var lite jobbigt avslut här i viss mån på mitt fackliga uppdrag. Och det fanns en tid när jag relativt aktivt faktiskt tittade mig om efter någonting annat. Jag tycker inte, jag sa ju det till dig här innan vi körde igång, att jag har inte lyssnat på så här himla många avsnitt utav den här podden. För jag ser mig inte som, jag är inte så där riktigt, liksom, försöker att ändå distansera mig lite till mitt yrke när jag då inte jobbar. Samtidigt så ska jag väl villigt erkänna att jag är väl ganska liksom snutig. Jag brukar berätta om jag åkte på semester med mina föräldrar, bjöd mig och familjen på att åka till Gran Canaria eller vad vi var nu.
Mm.
Och så var det tre killar som satt i gaten. Jag tror vi flög från Malmö. Där och sen så sprang man då. Så åkte vi gemensam som transferbuss. Och vi klev av innan dem. Och sen så en vecka senare så skulle vi åka transferbussen tillbaka då. Och då hamnade jag och då var det inte så många platser lediga. Så då fick jag sitta bredvid en av de här killarna och... Ja, det tog en liten stund. Vi hade väl knappt vi pratade med varandra. Men rätt så tittade någon på dem. Så tittade på mig så sa de, är du snut eller? Och då blev man så här, ja, jo, så är det ju. Så att, ja, någon spanarkarriär blir det ju inte. Det kan vi väl konstatera. Och nej, jag vet inte riktigt. Jag, just nu så vill jag väl egentligen mest bara liksom... landa lite i det här efter att ha varit ifrån det så länge. Jag har väl någonstans också sett i det fackliga uppdraget att vi lite på gott och på ont så finns det ett enormt utbud av funktioner att välja på inom polisen, och det gör ju det positiva är ju att du kan få en variation liksom, att det faktiskt kan bli det här livstidsyrket som ändå är ganska unikt. Men det finns väl också någonting lite negativt i det, att vissa kollegor har en tendens att liksom, man blir ganska kortvarig på varje ställe. Så att just nu känner jag väl ingen jättebrådska att liksom komma vidare så. Utan jag jobbar i en grupp med väldigt nyanställda kollegor. Och det, man kan insupa deras... I det här fallet då ungdomliga entusiasm och faktiskt känna att fasen, det här är ju riktigt roligt. Sen så ja, får vi se. Jag är väl öppen för utmaningar som eventuellt kan komma. Jag har ett stort intresse för arbetet runt med idrott och fotboll och så här. Så att, det är väl, är det någonting jag ändå har satt lite ord på, så är det väl att jag skulle kunna tänka mig ett uppdrag som supporterpolis någon gång vid tillfälle om en sån lucka skulle öppna sig till exempel.
Nej, men du, jag tror det finns hopp för dig, Fredrik.
Nej, det är skit.
Sen vet jag inte hur det är med Helsingborg som fotbollslag där, men det är en helt annan fråga. Men först, jag skulle vilja tacka dig att vi fick en liten inblick. Man får ju inte på en knapp timme så där hela allt på bordet, men vi har ju fått en inblick lite i din karriär och lite kring det fackliga. Men vi måste ju höra vad du kikar på för polisfilmer om kvällarna.
Ja, men just nu är det ju naturligtvis, jag är ju så pass mainstream att just nu så följer jag då naturligtvis Tunna blå linjen, säsong 2 här. Jag är ett avsnitt back än så länge, så jag tittade på avsnitt 2 igår.
Tycker du att de är trovärdiga, de här skådisarna som...
Ja, men jag tycker väl ändå att de rent i det rent polisiära så jag reagerade igår på att man genomförde ett utandningsprov där på en förare, att det gick väldigt snabbt från blås till positivt i den här lite för snabbt, men det kanske då man vill inte stå och vänta på att den ska stå verkligen.
Jag kan ju inte nog tjata om att jag har fått mejl från manusförfattaren till Tunna blå linjen om att den kanske inte ens hade blivit av förut om inte Snutsnack hade funnits.
Ja, nej, då får du ta det lite.
Ja, det gör jag sannoliken. Det är ett komplimang.
Nej, men så att det är väl det. Sen rent historiskt så det är väl också att slå in en öppen dörr naturligtvis. Jag har ju sett The Wire, är väl en av de poliserier som på något vis har satt sig kvar längst liksom.
Riktigt bra.
Ja. Och sen ska man ju inte glömma bort Saga Norén, Länskling Malmö. Tycker jag inte.
Så. Vad heter den?
Nej, men Bron.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, Bron har nämnts.
Där har vi ju, där förstår man ju också att det är ju i den här delen av landet det händer. Va? Du ser ju någonstans den genomgående tråden här.
Nej, nu måste vi sluta. Nej, jag skojar bara. Ja, men stort tack än en gång, Fred. Vi ska prata vidare lite i ett Patreon-avsnitt. Och då tänkte jag faktiskt att vi ska höra lite om de här ljusare stunderna som du nämnde. Att det finns faktiskt också minnen som inte bara är liksom tragiska och sådär. Se vad det kan vara. Men tack så länge.
Tack.
Så stort tack. Snutsnack är över för den här gången. Tillbaks i nästa vecka, det vet du, med en ny intressant gäst. Hoppas vi hörs då. Bonusmaterial, vad hittar du det? Jo, patreon.com/snutsnack. Hörs i nästa vecka. Hej då!